Då läser vi i dagens evangelietext ifrån Markus. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare," sa mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom i kärlek och sa: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike?" Lärjungarna blev bestört över hans ord, men Jesus sa igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." De blev ännu mer förskräckta och sa till varandra: "Men vem kan då bli räddad?" Jesus såg på dem och sa: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt." Amen. Jag har inte gjort något fel. Har ni hört någon säga det någon gång? Jag har inte gjort något fel. Alltså det här, alltså man hör det ganska ofta nu för tiden, eller hur? Jag har inte gjort något fel. Myndighetspersoner speciellt har en tendens att säga: "Jag har inte gjort något fel", eller "Vi har inte gjort något fel, vi har bara följt reglerna." Eller "Vi har följt reglerna, så vi har inte gjort något fel." Eller i skolan har ni väl fått höra barnen som säger: "Jag har inte gjort något." Eller hur? Men det kan ju också hända att vi vuxna drabbas av det när man hamnar kanske i en konflikt eller man möter någon och så hör man någon som säger: jag har ju minsann inte gjort något fel. Och så är det en riktig konflikt. Men jag har inte gjort något fel. Idag på nyheterna får vi höra det här i riktigt stor skala. Har ni tänkt på det? Vår kära vän i Ryssland, Putin, som säger: "Jag har inte gjort något fel, vi har inte gjort något fel." Och sen vet man vad som pågår på andra sidan gränsen. På andra sidan havet har vi ju haft en president som också har kört det här: "Jag har inte gjort något fel." Och som fortfarande hävdar: "Jag har inte gjort något fel." Och fast den hela världen håller på att bevisa för honom att: "Jo, men du har gjort fel." Och när man börjar titta, alltså de här personerna har ju en del gemensamt trots allt med den här mannen som kommer till Jesus. Kanske inte, därför att de säger sig bekännat sig till kristen tro, både Putin och Trump. Precis som den här gode mannen, eller den här unge mannen kom och sa: "Gode mästare." Han bekände sig till Jesus på ett sätt. De är alla rika. De är mycket rika. Och har fått mycket makt genom sin egendom. Eller att man har skaffat sig mycket genom sin makt. Och de hävdar alla: "Vi har inte gjort något fel." För när man tänker efter, det mannen i den här berättelsen säger är ju: "Jag har inte gjort något fel. Jag har följt buden. Jag har följt reglerna. Jag har inte gjort något fel." Eller hur? Alltså Putin och Trump, skillnaden är att de trampar på människorna, vilket inte den här unge mannen i Bibeln anses göra. Eller det kanske han faktiskt gör. Eftersom Jesus säger till honom, sälj allt och ge till de fattiga. För som det är nu så kanske det utnyttjar de fattiga. Det han kom för att prata om, det var evigt liv. Det är liksom poängen med hela berättelsen. Han kom för att prata om evigt liv. Kom han för att köpslå med Jesus för att få evigt liv? Till exempel. Vi vet ju alla hur meningslöst det är att försöka köpslå med Gud. Men gjorde han det? Kom han dit och försökte köpslå? Jag vill ha evigt liv. Vad kan jag göra? Kan jag ge något? Och det är då Jesus byter perspektiv. Det handlar inte om regler. Det handlar om någonting annat. Nämligen hjärtat. Det inre livet. Det vill säga, är du så förankrad i dina pengar? Eller är det ditt inre liv som är det viktiga? Hur mycket har du förankrat livet i Kristus? Vi vet med Paulus att den här kravet på att sälja allt som man hade i den första församlingen, den har modifierats med tiden till att vara förankrad i Kristus och använda de resurser man har till att göra gott. Så kommer det här berömda. Det är svårare för en rik att komma in i himmelriket än en kamel genom nålsögat. Det här är ju ganska roligt. Det diskuteras ju, vad menade Jesus med nålsögat? Och ni har säkert hört jättemånga förklaringar. Som att det fanns en port i stadsmuren som var för liten för kameler att komma igenom. Det var bara gående som kunde gå. Men enligt internet så har man inte hittat något stöd för den teorin. Man har gjort varken arkeologiska eller historiska fynd som stöder att det skulle ha funnits en sån port som Jesus hänvisade till, som kallades för nålsögat. Utan det verkar som om Jesus faktiskt gjorde en komisk poäng av situationen. Alltså ett helt vanligt nålsöga. Och då blir det ju liksom, det handlar inte om att tränga in en kamel i en port. Det handlar om att få en kamel genom en synålsöga. Den omöjliga framträder ju helt klart. Och det är då som poängen är att den som sätter sin tillit till rikedomar har väldigt svårt att nå fram till det eviga livet. Det är det. För ingen människa kan köpa sig räddning och evigt liv med några som helst medel. Vi vet att slutet på livet är oundvikligt. Att försöka undkomma det är lika omöjligt som det är för en kamel att komma genom ett nålsöga. Hur mycket pengar vi än har, vilka resurser vi än har, oavsett om vi är kungar eller presidenter eller miljardärer, så finns slutet där som en ofrånkomlig slutpunkt. Vi kan inte köpa oss fria för att undkomma oss. Vi är maktlösa. Och det är då Lärjungarna säger sin förskräckta fråga. Vem kan då bli räddad? Och så kommer det här fantastiska. För människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Och Guds avsikt är att ingen människa ska gå förlorad. Utan alla ska bli räddade. Och leva för alltid. Det står i första Timoteus brev till exempel. Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta. Och räddade undan döden. Gud själv, han är ju som en förälder som har tålamod med sina barn. Alla vi har varit barn, eller hur? Någon gång. Och vi har gjort våra dumheter som barn. Vi har retat våra föräldrar till vansinne ibland. Vi har inte gjort som de har velat, så det har blivit ganska fel. Vi har fått våra tillsägelser, våra irriterade kommentarer. Vi kanske till och med fått en utskällning. Men en sak kan vi vara ganska säkra på, de flesta av oss. Det är att föräldrars kärlek till sitt barn aldrig har upphört. Trots allt man gör. Och om mänskliga föräldrar aldrig låter sin kärlek upphöra, så kan man ju tänka hur är Guds kärlek, som är så ändligt mycket större. Vi gör fel. Vi läste i en text, alltså erkänn våra fel. Men kärleken upphör inte för att vi gör fel. Har ni fått höra de här orden? Jag gjorde fel, förlåt mig, någon gång. Det inger väl en helt annan känsla än jag har inte gjort några fel. För när man säger jag gjorde fel, förlåt mig, så öppnar man ju en dörr till en relationen. Så vad annorlunda en situation kan bli mot tidigare när man säger jag gjorde fel, förlåt mig. Plötsligt kan det bara vända. Det som var en enorm konflikt, så kan plötsligt vänskap ske. Och det är ju det här Gud väntar, hoppas att vi ska säga inför våra liv. För det var det som var Kristus som kom för att göra. Hur varmt kommer inte Guds hjärta att bli när någon säger jag gjorde fel, förlåt mig. Ni kommer ihåg berättelsen om den förlorade sonen. Jag gjorde fel. Förlåt mig. När Gud skapade oss människor så skapade han oss till sin avbild. Det är väl ganska grundläggande. Jag hoppas ni också är med på det. Därmed så skapade han oss till andliga varelser med ett evigt liv. Som vi kan få ta emot. Och Kristus visade ju det genom sin död och uppståndelse. När han mötte människor levande efter att han hade lagts i graven. Och här finns det hundratals trovärdiga vittnen som är beredda att satsa sina liv. Och som gjorde också på att de verkligen hade sett och pratat med honom, rört vid honom och ätit tillsammans med honom flera veckor efter att han avrättats. Och en tid senare så menar ju Paulus att till och med han träffade Kristus, en av de största förföljarna som blev efterföljare. När Guds ande som väckte den avrättade Kristus och han fick liv igen, så har samma ande kraften att finnas tillgänglig för oss människor. För det är genom Guds ande, den heliga anden, som vi alla får vårt eviga liv. Och i Romarbrevet 8 sammanfattas det här mellan att leva för världen och leva för anden. Till den som lever efter köttet har dess sinnelag, men den som lever efter anden är andligt sinnad. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Den som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever ett andligt liv när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Om vi har Kristi ande inom oss när vi dör, samma ande som uppväckte Jesus från de döda, så säger Bibeln, då kommer vi att uppstå till ett evigt andligt liv. Så med Guds hjälp så kan vi alla övervinna det här som den unge mannen kom och frågade om. Rädslan för döden. Och istället hitta det eviga livet. Vi raderar ut den här slutpunkten som alla pratar om. Och tar ett steg från liv till liv. Från tillfälligt fysiskt liv till ett oändligt andligt liv. För Gud är ingenting omöjligt.